lova Herren min själ, minns allt det goda han gör. Han förlåter alla mina synder och botar alla mina sjukdomar. Han räddar mig från graven och kröner mig med nåd och barmhärtighet. Han fyller mitt liv med allt gott och jag blir ung på nytt som en örn. Herren handlar rättfärdigt och ger dem förtryckta deras rätt. Mose fick lära känna hans gärningar, Israels folk, hans verk. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss som vi förtjänat. Han ger oss inte våra synders lön. Ty så hög som himlen välver sig över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster, så långt från oss, förvisar han vår synd. Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Ty han vet att vi är skapade. Han minns att vi är mull. Människans dagar är som gräset. Hon spirar som blomman på marken. Så sveper vinden fram och den är borta. Platsen där den stod är tom. Men evigt varar Herrens nåd mot dem som fruktar honom. Hans trofasthet når till kommande släkten. När man håller hans förbund och minns vad han befallt och lyder. Herren har rest sin tron i himlen. Allt är underlagt hans välde. Lova Herren, ni hans änglar, starka hjältar som gör vad han befallt. Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja. Lova Herren, alla hans verk, överallt i hans välde. Lova Herren, min själ. Tack Gud för ditt ord och jag ber att du på ett tydligt sätt ska tala till oss idag genom det. Ber att det ska få bli levande och verksamt i våra liv. Amen. Häromdagen hamnade jag i ett samtal med en kvinna inne på ett bageri och hon presenterade sig som fackpamp och beskrev i ganska hårda ordalag hur stress inte alls har med arbetssituationen att göra. Utan att det har med ett bagage som personen tar med sig in till arbetsplatsen. Och jag var tvungen att bita mig i tungan. Och jag reagerade både utifrån att hon provocerande nog har rätt. Men framförallt över hur orättvist ett sådant påstående är. När samhället ser ut som det gör. Det är omöjligt att vara människa och sakna ett bagage. Det ingår i själva konceptet att vara människa. Att vi blir påverkade av det vi är med om på olika sätt. Men vårt samhälle har varken förberedelse eller verktyg för att ta emot och hantera det som vi bär på. Och det som på olika sätt kanske tynger oss. Och istället så har vi lärt oss att gömma undan och kanske till och med skämmas för våra bagage. Och i takt med att kraven ökar på oss i samhället så visar sig våra ryggsäckar allt tydligare. Och det är inte konstigt att våra kroppar till slut säger ifrån. Det är klart att statistik om psykisk ohälsa och stressrelaterade sjukdomar ökar i vårt samhälle när vi behandlar oss som om vi vore maskiner eller robotar som inte är människor med känslor, med minnen, med komplicerade system som lagrar och tar hand om allt det vi är med om i våra kroppar. Vi lever i ett samhälle som på många sätt har uträknat den existentiella dimensionen och lite grann tänker att det är någonting som man kan få syssla med på fritiden om man är lagd åt det hållet. Det är ju lite det som samhällspolitiken har jobbat hårt med de senaste 50 åren. Men som tur är så börjar det komma forskning som säger någonting helt annat. Världshälsoorganisationen WHO har forskat i över 20 år på sambandet mellan den ökande psykiska ohälsan och de existentiella frågorna. Och de ser ett tydligt samband. Man kan se ett samband mellan de ökande psykiska frågorna existentiella frågorna när det kommer till mening med livet, andlig kontakt och styrka, känsla av hoppfullhet och optimism. Känsla av helhet. Och man ser att det spelar ingen roll vart i världen man är född. Det spelar ingen roll om man är rik eller fattig, om man är utbildad eller outbildad. De här frågorna påverkar den psykiska ohälsan oavsett hur den sociala statusen ser ut. Den talar om att det är en allmänmänskligt behov som finns och som varken pengar eller ett stabilt arbete kan tillgodogöra. Och egentligen tänker jag, vi som sitter här i kyrkan, vi kanske har vetat det här hela tiden. Att vi är förlorade utan de goda nyheterna om vem Jesus är och vad han har gjort för oss. Men nu börjar forskningen stämma in i kören om att de existentiella frågorna om vår identitet, vart vi är på väg någonstans, de börjar få uppmärksamhet. Och till och med i Sverige så har de börjat få uppmärksamhet. De existentiella dimensionen som WHO pratar om, den har en nyckelfunktion i det som triggar stress idag, menar man. Och de här insikterna som den här forskningen ger, som det går att ta reda på och läsa mer om man är intresserad, de ställer väldigt viktiga frågor till vårt individualistiska samhälle. Och Sverige ligger ju i topp i världen på att både vara ateister och individualister. Vi vill inte tillhöra någonting, vi vill inte tro på någonting. Och den psykiska ohälsan i Sverige är också väldigt hög och världsledande på olika sätt. Men det ställer inte bara viktiga frågor till vårt samhälle. Det ställer ännu mer viktiga och akuta frågor till oss, till kyrkan, till dig och till mig. Idag upplever fler och fler människor att de saknar en mening med livet. De saknar syfte med sitt liv. De har inte tro på någonting särskilt. Och de har ingen riktig andlig kontakt. Eller de vet inte vart de ska placera deras erfarenheter av det andliga som de kanske är med om. Och det är inte konstigt att det för de människorna och ibland också för oss kan vara svårt att känna både hopp och optimism för livet. Det är inte konstigt att den psykiska ohälsan ökar och att den är närmare 40% av Sveriges befolkning. Harmoni och inre frid, det är en lyxvara för de som har pengar eller har tiden. Och ingenstans, i alla fall i samhället, finns en plats som erbjuder en helhetssyn på människan. När de här människorna kommer och söker hjälp på vården, inom socialen, på arbetsplatsen eller på arbetsförmedlingen, på de här olika instanserna som är ställena som ska fånga upp oss när livet inte bara rullar på i det här tåget som vi förväntas sitta på, så möts vi inte av en helhetssyn. Man blir behandlad för den specifika problematik som just det kontoret tar hand om. Sen får personen gå vidare till ett annan plats. Under några år jobbade jag som butikschef inom Erikshjälpen. Och jag hade dagligen kontakt med vanliga svenskar som av olika anledningar, det kunde ha varit en cancerdiagnos eller kan ha varit ett barn med funktionsvariation eller någonting annat som gjorde att man kanske blev sjukskriven, till slut tappade sitt och i de stora politiska liksom, beslut som har varit, så var det många som blev utförsäkrade och tvingade tillbaka till en arbetsmarknad och hamnade i olika åtgärder. Och många av dem kom till exempel Erikshjälpen, där jag fick sitta och möta de här människorna. En helt vanlig människa som skulle ha kunnat varit du eller jag, som hamnar helt utanför. Och där man kan märka att under ytan, efter allt det här som har varit, som den här personen har varit med om i sitt liv, så finns det också ett själavårdsbehov. Det finns existentiella frågor, det finns minnen och erfarenheter som har hindrat den här människan och bundit den i en situation där man är totalt hjälplös. Och det finns ingen plats i samhället där man får hjälp. Och min fråga är om det också är så att det är så ibland i våra kyrkor. Jag tror tyvärr att det kan vara så. Att vi står lika frågande många gånger. Jag har precis nämnt i den här lilla inledningen, så har jag nämnt några av de områden som WHO har forskat på och där de ser tydliga samband. Och jag tänkte att jag lite snabbt bara skulle gå igenom de 8 ämnena, för att de är väldigt intressanta att få höra i en kyrklig kontext. WHO har forskat och har hittat mätbara områden som de då har satt ord på. Och det är andlig kontakt. Att ha en relation med någonting som är större än mig själv. Mening och syfte med livet. Upplevelse av förundran. Helhet och integration. Andlig styrka. Harmoni och inre frid. Hoppfullhet och optimism. Tro som resurs. Det är 8 områden som hjälper oss att förstå och kunna förklara evangelium till vår tids människor, till vår tids samhälle, till oss också. Magnus Malm skrev i sin bok för ett par år sedan, som heter Som om Gud inte finns, så skrev han att sekulariseringen börjar inifrån kyrkan. Det är ingenting som börjar någonstans utanför och som sen kliver in som ett hot in till kyrkan. Utan det är när vi här inne i kyrkan, vi som bekänner oss till Gud, slutar leva som om Gud inte finns. Alltså när vi börjar leva som om Gud inte finns. När vi slutar räkna med Gud på olika områden i våra liv. När vi lever som om Gud inte finns, när det kommer till mina sår och mitt bagage. Eller när vi lever som om Gud inte finns, när det kommer till hur jag planerar min karriär och min arbetstid. Eller när vi lever som om Gud inte finns, när jag möter människor med behov. Eller vad det nu kan vara. Det är då sekulariseringen börjar. Och när vi kommer till frågan om den psykiska ohälsan i Sverige och i samhället idag, så kan jag inte annat än se ett samband mellan avsaknaden av våran sanna identitet som Guds folk och den förvirring som råder utanför kyrkans väggar. Och jag vet att jag kan låta hård, men det här ligger mig väldigt, ja, nu blir jag rörd. Och det är inget konstigt, jag brukar bli det, så det är bara som det. Men det ligger väldigt tungt på mitt hjärta. För att människor går på riktigt under. Och vi förstår det inte ens. Det är min känsla. Vi förstår inte ens. Och jag tror att det är för att vi själva inte har tagit itu med vårt eget bagage. Om vi som Guds folk inte vet våran sanna identitet, om vi själva är tyngda av vårat bagage, av skam och skuld, av prestationsångest och styrs av sår, vem ska då visa på vägen till friheten och helheten och till harmonin? Om inte Guds folk gör det. Om jag inte själv är i kontakt med den sanna kärleken och närs av den varje dag. Vem ska då få möta Guds kärlek i min närhet? Var ska människor hitta en plats att andas ut på om inte vi i kyrkan lever i den platsen i våra egna liv? För några år sedan var jag på en konferens och hörde en pastor predika. Och hon delade en upplevelse där hon beskrev den här tavlan på när Jesus är fåraherde och bär ett lamm på sina axlar. Och sen så sa hon, och när jag såg den där bilden på Jesus och lammet som låg där på axlarna, så tänkte jag, åh, där ligger jag på Jesu axlar och blir buren av Jesus själv. Och jag blev väldigt provocerad av hennes reaktion. Jag vet inte om ni kan känna igen er, men jag kände mig avundsjuk. För att jag hade aldrig tänkt den tanken. Och allra mindre känt det. Trots att jag gått i kyrkan sedan jag föddes och blivit närd hemifrån om Gud och Guds kärlek och om de glada budskapen, så hade jag inte upplevt det själv. Och jag tror inte att jag är ensam. Det kanske finns någon till som kan känna igen sig i upplevelsen av att när man växte upp i kyrkan så lärde man sig från söndagsskolan att så älskade Gud hela världen. Så nu går vi ut och gör människor till lärjungar. Jag har lärt mig alla möjliga olika tekniker för att gå ut och berätta om den fantastiska kärleken, om det Jesus har gjort på korset. Jag har stått på gator och sjungit och jag har delat ut traktat och jag har gjort alla möjliga olika saker. Men jag fick aldrig lära mig hur jag kunde näras av Guds kärlek i min vardag. Den tekniken lärdes inte ut. Vi lärde oss på en gång att gå ut. Så när jag ser tillbaka på min uppväxt så är den också präglad av en prestation. Och det är ju inget fel egentligen med våran prestation om den är i direkt relation till det Gud gjort och gör i våra liv. Om jag lever i en ständig strömmande kärlekskälla så är ju det fullt naturligt. Och det, liksom det sannaste och mest hälsosamma vi kan göra att gå ut och också dela med oss av det på olika sätt. På de sätten som är naturliga för oss. Men om vi fokuserar all våran tid på den prestationen och inte på det som ska vara innan själva prestationen, så blir det fel. För att om jag inte är påfylld av Guds kärlek, då är det någonting annat jag ger ut i mitt engagemang för andra människor. Jag läste ifrån Psaltaren 103. Och jag kommer använda några av dem verserna för att poängtera och lyfta upp några av de sakerna som jag kände att Gud talade särskilt till när jag läste den texten inför den här dagen. Lova Herren min själ, minns allt det goda han gör. Ska påminna oss om det goda som Gud gör. Har jag gjort något? Nej? Ja. tar vi den istället. Eller den utan. Ja. Tack, jag står ju mest still ändå, men absolut. Det står i den första verserna om att vi ska påminna oss om det han gör. Och här tänker jag att det är en stor utmaning för oss. Därför att vi ganska ofta, tror jag, lever på sånt som han har gjort. Och om jag inte dagligen fyller mig med Guds kärlek, den kärleken som när mig, som beskriver min identitet, vem jag är, vem han har skapat mig till, då lever inte jag i den strömmen. Då lever jag och förvaltar någonting som har varit. Men här står det att vi ska minnas allt det goda som han gör. Det är någonting pågående. Och Gud vill varje dag visa sin unika kärlek till oss. Inför honom så tävlar vi inte med varandra. Vi tävlar inte om hans uppmärksamhet. Vi tävlar inte om hans kärlek. Jag kan aldrig få så pass mycket kärlek att jag tar ifrån någon av er. Gud älskar oss unikt. Och han vill ge oss av hans godhet varje dag. Han förlåter alla mina synder, botar mina sjukdomar och räddar mig från graven. Gud vill vara en aktiv del i våra liv. Han inte bara kan hela oss på djupet. Han längtar att få vara våran räddare i den nöd som är vår. Och den ser olika ut och kan beskrivas på olika sätt. Och jag tror att en av Guds största sorger är när vi lever våra liv som om vi inte behöver honom som räddare i vår nöd. När vi lever sådana liv att vi inte ens förstår vårt behov av honom. Han fyller mig med allt gott. Och gör mig ung på nytt som en örn. Gud är inte beroende av ålder. Han vill möta oss där vi är och använda oss utifrån våra egenskaper och vårat bagage. Han fyller mig med allt gott. Vad är det för någonting? Har vi upplevt det? Att Gud fyller mig med allt gott. Allt det goda som jag kan tänka mig och längta efter. Som han vet att jag behöver. Mose fick lära känna hans gärningar. Israels folk, hans verk. Vi sätts in i ett sammanhang där vi får tillhöra en historia av att Gud har gjort nedstamp i människors liv, i individers liv och skapat historia. Han har visat sin kärlek och sin helighet. Och hans storhet är lika idag. Gud förändras inte. Och Gud är inte utom kontroll. I fråga om det som händer idag i vårt samhälle eller i världen i stort. Gud har inte tappat kontrollen på Trump eller på Nordkorea. Han har full koll på världsläget. Och han kallar oss idag att resa oss som Guds folk. Ikläda oss hans sanna identitet. Och gå ut och predika frihet för de fångna, helande för de sjuka och ett överflödande liv. Det är det som är vårt uppdrag. Han går inte ständigt till rätta med oss. Hans vrede varar inte för evigt. Han handlar inte mot oss så som vi förtjänat och ger oss inte våra synders lön. Om inte Gud behandlar oss så, varför har då vi så svårt att släppa våra egna misslyckanden, saker som vi har gjort? Om inte Gud behandlar oss som vi förtjänar, varför behandlar vi oss själva och varandra många gånger fortfarande efter den regeln? Vad är det för lögn som håller oss som Guds folk tillbaka? Vad är det som håller mig eller dig tillbaka att leva ett liv i fullständig frihet som den gudsmänniska vi är kallade till? Som en far visar ömhet mot barnen, så visar Herren ömhet mot dem som fruktar honom. Vi behöver påminna oss om det sanna maktförhållandet, att Gud är Gud och jag är människa. Och den guden som jag tror på behandlar mig med ömhet. Och jag behöver våga lita på att Guds tankar för mig är goda. Att jag som människa inte kan veta allt, inte kontrollera allt i mitt liv. Jag kan inte planera in i minsta detalj. Det får inte vara där jag sätter min trygghet. Jag behöver placera min trygghet hos Gud och våga lita på att Gud har goda tankar för mig och mitt liv. För alla omständigheter i mitt liv. Allt ifrån hur jag ska säga till min chef att jag behöver gå ner i tid. Eller byta arbetsuppgifter. Till att sälja allt och flytta till en plats jag känner mig manad till. Vi får öva på att lita på att Gud tänker goda tankar och att han håller allt i sin hand. Ty han vet att vi är skapade. Han minns att vi är mull. Gud vet att vi är människor. Ibland tror jag däremot att vi inte alltid vet det. Varken att Gud vet att vi är människor eller att vi själva vet att vi är människor. Ibland känns det som att vi tänker att vi är små minigudar som ska vara perfekta. Och som ska springa runt här som perfekta exempel på hur det är att leva nära Gud. Gud vet att vi inte är perfekta. Han har skapat oss som människor. Med brister och fel. Som tappar kontroll och humör och får lågt blodsockerfall och allt vad det nu kan vara. Gud har skapat oss så. Och det är när vi kan erkänna vår egen svaghet. Vår sårbarhet. Det är då som vägen öppnas till det sanna mötet med Gud. Det är då vi på riktigt kan få tillgång till Guds kärlekskälla. Genom våra sår kan vi möta Gud. Och så länge vi håller uppe en fasad så stänger vi Gud ute ifrån våra hjärtan. Våra dagar är räknade, men Guds nåd varar för evigt. Jag kommer inte alltid att finnas på den här jorden. Och jag tror inte att någon här inne heller kommer att göra det. Men det vi kan vara säkra på är att Gud är evig. Med vilket perspektiv lever vi våra liv? Lever vi som om odödlighet är idealet? Att vara ung hela livet? Vad är det för någonting som driver oss? Vilket avtryck planerar vi att lämna efter oss? Och i Sverige behöver jag nästan också förtydliga, vilket avtryck tänker vi att vi inte ska lämna? För jag tänker, många tänker nog snarare att jag vill inte lämna något avtryck alls efter mig. Inte ska väl jag lämna något avtryck efter mig när jag dör? Men vi är skapade med ett syfte. Och Gud har lagt ner i var och en av oss ett avtryck som vi ska göra. Vilket perspektiv lever vi med? Men evigt varar hans nåd. Hans trofasthet når till kommande släkten. Tänk om vi skulle ha som mål att vårt avtryck som vi lämnar efter oss är att kommande släkten ska lära känna Guds nåd genom att ta del av hur mitt liv såg ut på den här jorden. Det tror jag öppnar människors hjärtan. Och det skapar vägar till hälsa för ande, kropp och själ. Lova Herren, alla änglar, alla hjältar och härskaror. Det finns inget annat namn och det finns ingen högre makt än Guds. Det finns ingenting annat som är värt att hyllas, hur mycket vi än kan känna för olika saker i samhället. Och när vi gör det till en daglig övning att hylla det som är värt våran hyllning, så öppnar vi också dörren för andra att möta den helige. I 20 år har WHO forskat kring sambandet mellan de existentiella frågorna och den ökande psykiska ohälsan. Och deras forskning, skulle jag säga, ger oss nycklar för att förklara evangelium på vårt språk idag. Den ger oss hjälp att förstå de behov som finns både utanför kyrkan och här hos oss. Och den hjälper oss att förklara de goda nyheterna. Men som med allt som har med Guds rike att göra, så måste det börja med mig. Det måste börja med Guds folk. Om inte jag har upplevt Gud som den som vill uppgradera mitt bagage, om inte jag har mött den sanna kärleken som ser bortom alla mina fel och brister och som ger näring för allt som livet har att erbjuda, om inte jag fått smaka friheten från det som binder mig, vad har jag då att dela av goda nyheter för mina grannar och arbetskamrater? Idag är ett jättebra tillfälle att möta Gud och påminnas på nytt i och med att vi ska fira nattvard. Men Gud har ingen speciell kalender för när han vill möta oss. Han står alltid redo. Dygnet runt, året om, så är han redo att möta oss. Det är vi som behöver ta tiden att sätta oss och bli mottagliga för det han vill ge. I torsdag så firade vi gemenskapsmåltid i min nya församlingsgemenskap. Och vi pratade om Guds kärlek utifrån första Johannes brevet 4. Och vi diskuterade hur svårt det är att ta emot den här kärleken. Och det är så svårt också att få kunskapen om kärleken som vi har här och som vi kanske har hört hela livet. att gå hit ner och kännas på riktigt. Och vi bestämde oss för att vi ville ha en förändring. För att vi var alla eniga om att det måste börja med oss. Om vi ska kunna berätta och dela Guds kärlek vidare. Så vi har utmanat varandra att ta ungefär 5 minuter varje dag. För att utsätta oss för Guds kärlek till mig. Till oss. Personligen och vara lite egoistiska i åtminstone 5 minuter och utsätta oss för det. Och jag tror att det för en del kommer vara en stor utmaning i och med att man hela livet har fått lära sig att andra behöver få del av den kärleken. Men den behöver börja hos oss. 5 minuter av att lära känna Guds kärlek till mig. Vad innebär den kärleken? Vad tänker Gud om mig? Om mina gåvor, om mina erfarenheter, om min framtid? Vad tänker han om mina misstag och mina brister? Och utsätta sig för hans nådefulla kärlek. Jag tror att det är en nyckel för oss om vi ska nå ut om budskapet om Jesus Kristus. Om vi ska kunna nå de här 40% i Sveriges befolkning som brottas och är sjuka i en psykisk ohälsa på grund av de existentiella frågorna. Jag tror att det bara är genom att vi själva böjer oss under någonting som är större än oss själva som vi kan nå sann frihet. Att det är genom att vi erkänner och vågar möta vår egen sårbarhet som människa som vi kan bli mottagliga för kärleken. Och det är när vi identifierar vårt eget bagage och ger det till Jesus. Låter hans sår tvätta det rent från lögnerna som vill binda oss. Det är då vi närmar oss möjligheten att också svara på den hunger som växer utanför våra väggar.